I denna, den tredje delen i vår serie Färdtjänst som rättighet, har vi kommit fram till hur myndigheterna ser på personer som är beroende av färdtjänst. Vi fortsätter samtalet med Andreas Pettersson, doktor i juridik på en avhandling om resande för personer med funktionsnedsättning. Vi börjar med att tala om hur färdtjänsten först sågs som en form av socialpolitik, men som i och med färdtjänstlagen nu ses som trafikpolitik.
Principiellt tycker jag väl att det är en bra utveckling. Varför ska transporter för människor som till exempel ser dåligt eller man har rullstol istället för att man går, varför ska transporter för just den gruppen vara socialpolitik, medan för alla andra så handlar det om transport- och trafikpolitik? Så jag tycker det är ju helt rätt att man ska se färdtjänsten som en del i trafikkedjan och så. Samtidigt så tror jag att man gjorde det väldigt bekvämt för sig i Sverige, att man liksom man struntade i nyanserna. Det finns ju ett talesätt som heter att djävulen bor i detaljerna. Och lite grann så man bara släppte det sociala ansvaret och så börjar man betrakta det som vilken kollektivtrafik som helst. Och det är det ju inte. Det är ju en särskild kollektivtrafik för människor som faktiskt blir diskriminerade i den vanliga trafiken. I lagen uttrycker man ju att det handlar om särskilt behov av transport, men man kan ju lika gärna formulera det på ett annat sätt, att människor som är utestängda från att använda den vanliga kollektivtrafiken, det är ju lika korrekt sätt att se på det, så att säga. Och någonstans där så struntade man i de sociala behoven som ofta följer med detta. Väldigt många som åker färdtjänst behöver ju kanske också, man har ett ganska stort behov kanske av trygghet och kontinuitet. Man kanske inte kan stå och vänta lika länge som alla andra. Alltså det kan finnas ganska stora behov av anpassningar och lösningar runt omkring individen. Man kanske, vissa kan ha ett behov av att åka med samma, åtminstone ett begränsat antal förare. Man kanske inte kan byta fordon hur som helst. Man kanske kan åka tillsammans med andra mer eller mindre bra. Alltså man kanske behöver ensamt fordon, man kanske inte vill åka med andra. Vissa behöver ledsagare mer eller mindre ofta. Och sen har vi också ett ganska illa hanterat problem som rör det här att hur ska man göra när man vill åka med kompisar, med familjen, med barn. Och där kan det ofta vara oerhört godtyckliga regler från kommunernas sida och det blir ofta hit and miss, va? Det kan bli ohyggligt dyrt eller så tillåter man inte alls. Och liksom det blir väldigt konstiga situationer. Så att någonstans så släppte man det sociala ansvaret och började formellt behandla det som vilken trafiklösning som helst. Vilket kan vara bra till en punkt, men det finns en social komponent i det också. Nämligen att det här är människor som per definition är diskriminerade i kollektivtrafiksystemet. Och det är som att man inte riktigt vill ta det sociala ansvaret för det.
Hur påverkar EU-rätten möjligheten att resa om man har en funktionsnedsättning?
Generellt sett så är ju EU-rätten väldigt positiv, alltså för människor med funktionsnedsättningar. Där får man ju säga att oavsett vad man tycker om EU-medlemskapet i stort och i övrigt, så skulle jag säga att just när det gäller resande och när man reser med man har en funktionsnedsättning och ska resa, så har ju EU varit väldigt, väldigt bra. Det är ju tack vare EU-direktiven som vi börjar få ett genomslag för lågåldersbussar. Sverige hade ju en lagstiftning sedan 79 om att det skulle vara tillgänglig kollektivtrafik. Hände ju ingenting. Sen gick man med EU, då började hända grejer. Det finns en helt annan möjlighet att få assistans idag vid tågresor och flygresor än bara för några år sedan. Det är uteslutande tack vare EUs fokus på att liksom varor, tjänster och arbetskraft ska kunna röra sig fritt. Nackdelen, om man säger så, det är att de har just det fokuset i EU. Alltså varor, tjänster och kapital och arbetskraft ska röra sig fritt. Så om man inte räknas som konsument eller arbetstagare, så har man en väldigt svag ställning i förhållande till EU. Alltså då ses man som ganska ointressant. Vilket innebär att allt det andra vi använder resande till, alltså i bred mening fritiden, alltså gå på bio, men åka ut i naturen, hälsa på kompisar, åka ut till kustbandet bara för att det är roligt att vara vid vattnet, eller liksom ge sig ut i skogen och plocka svamp. Alltså allt sånt är liksom bortsorterat. Där finns det ju jättestora fördelar med den vanliga kollektivtrafiken, nämligen att den frågar aldrig efter ditt behov att resa. Man kan anta att en buss, en ganska full buss klockan 8 en måndag morgon är, jag menar, man kan anta att väldigt många där ska till jobbet, alltså att de verkligen faller inom arbetslinjens modell så att säga. Men ingen frågar. Det spelar ingen roll om du är arbetslös eller fattig eller rik eller har tänkt ta bussen vidare för att åka ut i naturen eller bara tycker det är roligt att åka buss och därför åker fram och tillbaka eller något sånt där. Ingen frågar efter ditt behov, och det är ju det som sticker ut vid färdtjänsten, att du måste hela tiden hålla på och redogöra för ditt behov. Och om det nu var så att individen fritt fick definiera sina behov, kanske inte det skulle vara ett jätteproblem, men det får ju inte människor göra i något av de nordiska länderna, utan det finns en ganska tydlig, ett ganska tydligt tryck från staten att det finns bra behov, och de, det är liksom arbete och utbildning och sånt, och sen finns det dåliga behov, och det är liksom allt det andra som gör oss till människor, alltså deltagande i kultur, fritid eller bara åka ut och ha roligt. Tittar man på det konkreta utfallet för människor med funktionsnedsättningar, så är det ju helt enkelt att de får ett krav på sig att vara mycket präktigare människor än andra. Medan en normfungerande människa som kan ta bussen, spårvagnen, tåget, tunnelbanan kan ha precis vilket moraliskt tveksamt syfte som helst med sin resa. Man kanske ska köpa sprit. Och sen så ska man dricka alldeles för mycket sprit och sen ska man göra dumheter och så. Men man är fortfarande liksom helt välkommen att utnyttja kollektivtrafiksystemet. Så skulle man dra den typen av behov för färdtjänsthandläggaren, så skulle antagligen bli ett ordentligt avslag med någon form av moraliserande. Nej, det ska man inte ägna sig åt om man liksom har en funktionsnedsättning. Då ska man göra präktiga saker. Då ska man, alltså det ska vara så att säga goda ändamål. Då ska man åka till sin rehabilitering och sin träning och sin arbete och sin utbildning. Och det där kan man ju verkligen fundera på. För det första så måste man ju fråga sig, är människor så ensidiga? Även om jag i och för sig kanske behöver åka färdtjänst för att ta mig till jobbet och till skolan och så, utesluter det att jag kanske någon gång bara vill festa och rumla runt också. Man kan ju vara lite mer komplex som människa än bara arbetare eller bara helt lösläppt och vilt så. Och så sen har vi ju, och det är ju dokumenterat problem där, om man bara vill ta sig ut i naturen, bara vill åka för skojs skull, eller känna den här autonomin som kollektivtrafikresenärer typiskt har, att bara helt plötsligt känna en lördagkväll, nej men jag ska åka ner på stan. Och att liksom kunna ta det steget, det har ju visat sig vara väldigt svårt då inom ramen för färdtjänsten, därför att de kräver en helt annan struktur och planering, och du ska vara beredd att vänta och du ska vara beredd att samåka och du får inte ta med dig kompisen som du kanske vill gå på krogen med och va. Och det gör att systemet liksom skapar och i någon mening reproducerar mycket av den här sociala diskrimineringen som redan finns i kollektivtrafiken, alltså att du inte av olika skäl inte kan åka med bussen. Så ser färdtjänstsystemet till att också upprätthålla detta trots att du ska ha en lösning som kompenserar för detta. Så att, ja, det finns mycket att göra där.
Och du talar också om tre stycken idealtyper, kan man nästan säga, av resenärer som behöver någon form av extra transporter, som också är kopplade till olika typer av transportlösningar.
Ja, alltså om man ska sammanfatta i korthet så kan man se det som jag tänkte att vi ska ta färdtjänsten sista. Om vi börjar med bilstödet då, som jag tittar på också, så kan man ju se att där har vi en väldigt tydlig arbetslinjekoppling. Där har vi en nästan Fredrik Reinfeldts idealmänniska, en etnisk svensk mitt i livet, men som har liksom svårt, av någon anledning lite svårt att röra sig eller så, och därför behöver en lite anpassad bil för att ta sig runt, men i övrigt är en oerhört aktiv och driftig samhällsmedborgare som betalar skatt, va? Det kan man säga, det är fokus för bilstödslösningarna.
Och det är en person som har rörelsehinder som kan köra en anpassad bil.
Ja, det blir ju nästan per definition åt det hållet, för det är klart att alltså, så fort det är syn, hörsel, så blir det en annan situation i trafiken, och så fort det är, ska vi säga, ett neuropsykiatriskt spektrum av funktionsnedsättningar, så kan du också ställa till det i förhållande till, alltså helt enkelt, körkortsutbildning och sånt, alltså, som gör att man inte kanske kan köra på samma villkor som andra. Så man kan se det, en fullt frisk människa som vill jobba och utbilda sig och verkligen vara en god samhällsmedborgare, så, och men som av någon anledning behöver anpassning till bilen då. Sen kan man ju se de här väldigt speciella Alltså den särskilda färdtjänsten, om vi säger så, som en kategori för sig, där ingen i och för sig ifrågasätter behovet, därför att funktionsnedsättningen är så enormt omfattande. Men det är också en grupp människor, de förutsätts ju inte jobba. Det kan man verkligen se, den här idealtypen. Det är ingen som tänker på att de ska ingå i arbetslinjen, utan de ses som helt oförmögna att ha en plats på arbetsmarknaden, vilket i sig är ganska intressant, varför det ska vara på det sättet, eller varför man ska ha den synen på människor, även om man är förlamad från nacken och neråt, så liksom om hjärnan funkar i övrigt, så varför ska man inte ha ett jobb som andra? Det är för mig obegripligt, men okej. Men de antas inte behöva eller ska ha det, och då är man medveten om att de behöver då rätt kostnadskrävande transporter och så, och nyckelordet är just kostnadskrävande. De ses som oerhört dyra, och därför så är mycket av ramverket runt omkring då inriktat på att hålla nere kostnaderna. Alltså man tycker, det är väl därför också man tycker att de inte ska jobba. De ska i första hand hålla sig hemma, eller ännu bättre sett ur lagstiftarens perspektiv, på någon vårdinrättning, så de helst inte behöver åka överhuvudtaget. Och tanken att de skulle ha ett fritidsliv eller liksom delta i kulturlivet, antingen som konsument eller producent, och så, alltså den existerar liksom inte, den föreställningen. Det måste vara oerhört svårt att tränga igenom det på något sätt. Va? Och sen har vi då till sist den vanliga färdtjänsten, och där är det ju väldigt tydligt vem som är idealtypen, och det är också de som är mest, som så att säga, mest nöjda när man också efterfrågar kundnöjdhet, eller vad man ska kalla det, i färdtjänsten. Och det är ju alltså pensionärer som har varit friska och arbetat som vanligt, alltså som normfungerande gör under livet, och som sen drabbas av diverse ålderskrämpor med hög ålder. Och på grund av att män dör tidigare än kvinnor, så är det ju alltså en väldigt tydlig övervikt för kvinnor i den här gruppen. Alltså man ser det ju tydligt. Och om man ska hårdra det, så är det verkligen mormor som vill åka och hälsa på barnbarnen och kanske åka på stan någon gång i veckan. Alltså det är verkligen sällan resenärer som har dragit ner, det är sällan resenärer som inte är aktiva på arbetsmarknaden och som har dragit ner på sina aktiviteter väldigt kraftigt då på grund av hög ålder och de här ålderskrämperna. Och de är också rätt nöjda med färdtjänsten. Och motsatsen då, de som absolut inte passar in i färdtjänstnormen men som ändå är beroende av den och som är mest beroende av den, det är ju då alltså unga människor med mitt i livet, de håller på med utbildning eller de ska utbilda sig eller är aktiva på arbetsmarknaden, de kanske har barn, det ska hämtas och lämnas på dagis och det ska vara föräldramöten på skolan och ja, det här livspusslet man pratar om, och för dem så funkar ju färdtjänsten makalöst dåligt många gånger. Alltså den är liksom sällsynt illa anpassad för dem, samtidigt som den här gruppen är verkligen beroende av att den funkar. För jag menar, det förstår ju var och en, kommer man inte tid till jobbet varannan dag, alltså det är klart att, jag menar, man får ju problem, och kommer man inte till dagis och till skola och så vidare som det är tänkt, så det är klart att det hela tiden ställer till problem, alltså det blir ett enormt stresspåslag i tillvaron. Och den här gruppen är ju också oerhört missnöjd med färdtjänstens funktionssätt när man frågar dem, och det de framförallt är missnöjda med, det är alltså dels långa väntetider, det är alltså tillgängligheten överlag kan vara dålig, och så sen just detta att det finns liksom inget, alltså flexibiliteten är dålig, det är det man menar med tillgängligheten, och sen att det finns väldigt lite utrymme för spontana resor. Någonting som många normfungerande ju tar som en självklarhet. Ah, jag glömde det där på jobbet. Ja, men då åker jag dit igen. Eller, jag måste köpa det här till ikväll. Och så drar man iväg till affären. Det finns väldigt lite utrymme för sånt. Så man är oerhört låst. Man måste, förutom då att man kanske har en funktionsnedsättning att hantera, så ska man dessutom planera sin vardag oerhört mycket mer och i detalj än alla andra människor. Och ska man då få det att fungera med familj och barn, så jag vet inte. Det är, man ska liksom vara sin egen sekreterare ungefär för att liksom få det här att funka. När man tittar på gruppen färdtjänstberättigade, den absolut övervägande delen svarar faktiskt rätt bra mot den här idealgruppen. Men den övervägande delen är en sak, de är inte alla. Om de är 60 eller 70 eller 80% spelar inte så stor roll, för att det finns en jättestor grupp som inte motsvarar den här idealtypen. Och man kan mycket enkelt säga att liksom ju mer aktiv du är i samhället, alltså ju mer du svarar mot, ska vi säga, medborgaridealet på andra sätt, du deltar i samhället, du går på möten, du jobbar, du utbildar dig, du betalar skatt, du har barnen på dagis och du liksom konsumerar, ju mer du motsvarar idealet i den delen, desto sämre motsvarar du idealet för färdtjänsten. Så att ju mer aktiv du vill vara i samhället, desto värre och större blir det här glappet när du är beroende av färdtjänst för att ta dig till och från alla de här grejerna. Så kan man säga.
Och någonstans i bakhuvudet hos beslutsfattare så lever den här föreställningen kvar att färdtjänstresenärer ser ut på det här sättet.
Ja, och det skrevs alltså rent ut åren 95-96 när den nya färdtjänstlagen togs, alltså när det skildes från socialtjänstlagen. Alltså man var väldigt medveten om att man ville göra det här till en trafikpolitisk fråga och att det skulle komma bort från socialpolitiken. Och man såg mainstreamingen, alltså anpassningen av den allmänna kollektivtrafiken som lösningen. Och det är klart, om det funkade så skulle det såklart vara det. Det är klart, det är ju mycket bättre för människor med funktionsnedsättning och få samma autonomi som alla andra och kunna ta tåget, bussen och så vidare. Problemet är att vi vet att det funkar ju inte. Och för vissa grupper är det ju värre än andra. Människor med synnedsättningar har ju typiskt sett, alltså blir ju jättediskriminerade kan vi säga i normal svensk kollektivtrafik idag. Och det görs heller inte så mycket åtgärder för att få det att funka för dem. Alltså jag tror att man från beslutsfattarnas håll är ganska nöjda med att ja, men synskadade har ju sin färdtjänst, säger man. Och så tänker man inte på hela det här problemet att färdtjänsten, just på grund av att det blev en trafikpolitisk fråga och just på grund av mainstreamingen där man vill att fler ska åka kollektivt, så har den bara blivit ännu mer anpassad för den här gruppen, ska vi kalla det, gamla farmor, som, nej men alltså sällan resenärer.
Det sa Andreas Pettersson, doktor i juridik på en avhandling om resande för personer med funktionsnedsättning och verksam vid Södertörns högskola. Den fjärde och sista delen i den här serien hör du nästa vecka. Då talar vi bland annat om vad delaktighet egentligen är.